Medan sossar och moderater slåss om Stockholm håller SD på att ta över landet. Kommer Ulf Kristersson i slutändan välja Jimmy Åkesson före Liberalerna? Det är tisdag 14 november. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Filippa Rogvall, och med mig i studion har jag Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå, hallå!
Och Anette Holmqvist. Hallå!
Hej, hej!
Jag tänkte så här, vi rivstartar podden med en snabb fråga till er båda två. Blir Jimmy Åkesson statsminister efter nästa val?
Jag skulle säga att givet opinionssiffrorna är det ju inte ett dugg konstigt att frågan ställs. Fler än Sverigedemokraterna vill ju sätta den bilden, inte minst oppositionen som vill underminera Ulf Kristersson. Men nej, jag tror ju egentligen att det här handlar om annat än att Jimmy Åkesson vill bli statsminister.
Vad tror du då, Thomas? Kommer Åkesson vara statsminister?
Nej, men nej, jag tror nog inte det. Alltså, osvuret är bäst, men alltså, någonstans rent konkret bygger det på att partierna på högerkanten accepterar det. Det krävs att han blir framsläppt. Och det är egentligen inte så mycket som pekar på det. Men, ska jag säga, jag pratade här precis med en ledande kristdemokrat. Och tyckte det var
spännande.
Ja, men det var spännande, för liksom, jag fick vissa signaler där som jag blev lite förvånad över. Liksom, det beskrevs hur man från kristdemokraterna, i alla fall den här delen av kristdemokraterna, mer till höger, ser liksom rätt prestige löst på den här frågan som den här personen beskrev det, och det är som ändå någonstans indikerar en öppning så.
Så Kristdemokraterna ser en framtid där Åkesson är statsminister?
Nej, jag skulle säga att bilden är väldigt delad där. En del vill verkligen skjuta den här frågan på framtiden. De menar att man måste utvärdera samarbetet ordentligt innan man talar om att faktiskt fördjupa det.
Officiellt, alltså Ebba Busch, hon har sagt officiellt tror jag, det är ju fortfarande att hon avfärdar frågan och har ju sagt någonstans att partiet är inte moget och så. Och för vissa är man ännu mer, liksom Jakob Forssmed till exempel har ju tydligt avfärdat det hela. Men det finns en öppenhet och tanken avfärdas inte i sig när man pratar bakgrund med ledande kristdemokrater. Det tycker jag är intressant, men sen är det så att den här liksom prestigelösheten då, som de ger uttryck för, de här kristdemokraterna jag pratar med, den finns ju inte alls hos Moderaterna kopplat till den här frågan om vem som ska vara statsminister. Alltså så mycket kan man verkligen säga.
Varför inte då då? Varför är Moderaterna så prestigefyllda?
Inom Moderaterna finns en rädsla för att de ska förlora på positionen som det statsbärande partiet. När man pratar med folk i Moderaterna så drar en del paralleller med till exempel hur Torbjörn Fälldin en gång i tiden fick se Centerpartiet rasa ihop, och det är ju ingen utveckling som de vill uppleva.
Alltså, hela liksom tanken på liksom att man skulle släppa liksom rollen som det statsbärande partiet till höger, den ger ju liksom Moderater ångest på riktigt. Alltså, det här är liksom existentiellt för dem. Jag vet också att man liksom har tittat med viss fasa på systerpartiet i Danmark, de konservativa folkpartiet tror jag heter. Det var ju som ett regeringsbildande parti fram till 80-90-talet. Nu, jag tror att de fick 5% i senaste valet. Så allt man gör nu i Moderaterna, hela den här mellanvalstrategin där man ju pratar om att man ska vara naturliga mittpunkten, alltså allt det man gör handlar om att försvara rollen som det statsbärande regeringsbildande partiet till höger.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Som jag ser det så är ju, till skillnad från förra gången, så är den frågan på allvar på bordet efter det här valet som kommer, om det skulle bli aktuellt.
Jimmy Åkesson säger ju ändå här att ambitionen är att ta över statsministerrollen efter nästa val. Ska vi tolka det som att det är spin från SD?
Nej, men inte bara spin är det ju. Sverigedemokraterna jobbar ju väldigt systematiskt med att förbereda sig för regeringsmakten. Mm. De analyserar hur det har gått för andra partier som har tagit plats i en regering och vilka problem de har upplevt. Och före valet så hade de något som kallades tjänstemannaskola, och de fick ha läxförhör till och med. Mm. Det handlade ju till stor del om att de ville tysta den här kritiken om att de var för oerfarna för att faktiskt sitta i en regering.
Mm. Men sen är de är ju färd med, enligt mina källor då, att göra något liknande igen. De håller på nu att dra igång ett rätt systematiskt arbete där man då ska förbereda sig för att ta det här nästa steget. För det är ändå, de är ju liksom, har ju ena foten inne, men det beskrivs fortfarande internt som att, liksom, att bli ett fullvärldsregeringsparti. Det är fortfarande ett stort steg att ta och det återstår. Och en del i det här handlar om att förbereda sig på att man också ska kunna ta statsministerposten enligt mina källor. Nu är det här arbetet liksom, det är i sin linda, men som liksom en källa i partiet jag pratade med i Sverigedemokraterna sa att liksom, vi ska vara så pass förberedda att liksom, det faller inte på oss. Det ska inte vara liksom, för att vi inte är förberedda som vi inte kan ta det här steget.
Mm. Så det finns ändå konkreta planer på att kunna ta den här rollen som statsminister?
Man kan väl säga att många tolkar det här framförallt som en förhandlingsstrategi från Sverigedemokraternas håll. Om Åkesson siktar mot stjärnorna, alltså statsministerposten, så kan han för första gången någonsin lyckas med att tvinga in Sverigedemokraterna i en regering och få loss ett antal ministerposter. Själv har han ju i ett antal intervjuer under åren sagt att han skulle vilja bli justitieminister, alltså den posten som Gunnar Strömmer har idag.
Mm, men jag vet också att de håller på nu i det här arbetet då som pågår eller som de håller på att dra igång. Så redan nu så laborerar de med lister och håller på att identifiera olika departement och så. Och när man frågar vilka departement som står på den här listan så då är, det har inte
hittills jag... Hittills
har de ett. Ja, nej, men liksom det man verkligen nämner, det är justitiedepartementet. Det är givet. Det är ett departement som Moderaterna har till låns, som man beskriver det från Sverigedemokraterna. Så det kan ju möjligen vara bra för Gunnar Strömmer att veta.
Ja, precis. Och justitiedepartementet har alla de här frågorna som SD värnar om. Det är migration, lagordning, inrikessäkerhet och så vidare. Så det förstår man ju att det är givet för dem.
Verkligen.
Ja, men det här som Thomas säger, att det är någonting som man har till låns, visar ju verkligen vilket självförtroende de har i Sverigedemokraterna just nu. Även om de inte har en våldsam uppgång i opinionen, så går det ju faktiskt bättre för Sverigedemokraterna än de tre regeringspartierna.
Ja, det kommer någon ny mätning nu. De är uppe på, de är enda partiet som växer.
Precis, de är större än alla de tre borgerliga partierna tillsammans. Och jag tycker man ser det här på Sverigedemokraterna. De är närmast segerrusiga i sin framtoning just nu.
Ja, men alltså verkligen. Och det är liksom, jag tycker att det är liksom tydligt att hela liksom det här antagandet som den här regeringsbildningen lite liksom skedde på, kanske framförallt från borgerligt håll, var ju att bara SD släpps in och kommer in i värmen och så kommer de minska opinionen och Moderaterna kommer gynnas. Men snarare, om något gick man ju oroade sig Moderaterna för att det kommer, vad händer när det börjar gå dåligt för Sverigedemokraterna och opinionen? Men det är verkligen ett antagande som har kommit på skam, får man säga.
Om vi bortser då från statsministerposten, för det låter ju inte som att Moderaterna kommer släppa den i första taget. Ändå framstår det oundvikligt nästan att släppa in dem i regeringen så småningom, eller i nästa val.
Nej, men det finns ju inget principiellt motstånd i Moderaterna, som jag upplever det, mot att släppa in Sverigedemokraterna. Så enskilda företrädare, om man ringer runt, kan man säkert hitta. Men det skulle säga att överlag så finns det en bred acceptans från högsta nivå och ut i liksom gräsrötterna. Någon form av liksom mental förberedelse för att man kommer behöva ta det här steget. Att man ser det som nödvändigt. Och grundskälet är att Sverigedemokraterna kräver det. Men jag ska också säga att det finns liksom ingen entusiasm kopplat till detta.
Ja, men man ska nog ändå säga att det här är ju ett jättekänsligt läge för Moderaterna, om man ser till opinionen. För de måste ju rädda kvar sina stödpartier och vara beredda att avvara ett antal procent. Och med tanke på hur ogärna de faktiskt vill det här att släppa ifrån sig statsministerposten, så är det nog rätt jobbigt och nästan ångestfyllt för dem.
Mm. Svårt att både rädda stödpartierna och behålla rollen som störst då i samarbetet. Men förutom opinionsläget då, vad finns det för risker som Moderaterna ser liksom, med att släppa in SD?
Nej, men alltså, det går ju ändå delvis på tvärs, skulle jag säga, med hela den här liksom, strategin man har om att vara den naturliga mittpunkten. Alltså, nu, jag gjorde en intervju med Johan Persson här i veckan där han ju tydligt signalerar att han inte är beredd att ta ett steg till och sitta i samma regering som Sverigedemokraterna. Och det här vet jag skapar en del oro i Moderaterna. Nu ligger långt fram i tiden, men man har ju varit väldigt mån om att ha med Liberalerna och det är av anledningen att man liksom inte vill att det här ska liksom tilta för långt åt höger. Alltså det Liberalerna har liksom skänkt både någon form av legitimitet till det här högerprojektet och gjort det lite mer ljusblått. Alltså med bara Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater så blir det något annat.
Ja, men det är också så, måste man ju bara flika in, att i en regering så måste man ju kunna enas om alla frågor, och då är det ju väldigt svårt med ett parti som går sin egen väg i vissa frågor, till exempel om EU-medlemskapet. Det skulle ju kunna vara ett skäl för de borgerliga att hålla Sverigedemokraterna utanför regeringen faktiskt.
Ja. Och kanske jobbigt för SD också att bli liksom ännu mer en del av etablissemanget som man gynnats av att vara så mycket emot.
Jo, men så är det. Men så tror jag liksom en annan sak som man måste ha med sig och som många moderater säger till mig, det är ju att Moderaterna kommer inte kunna liksom avstå från makten, alltså på grund av att Sverigedemokraterna kräver massa jobbiga saker. Alltså man kommer inte kunna ingå någon ny decemberöverenskommelse eller säga till Socialdemokraterna, men kör ni, det här blir för jobbigt. Alltså då gör man nog hellre Richard Jomshof till inrikesminister och går med på allt möjligt, tror jag, innan man hamnar där. För det är liksom det man har fått betala ett så oerhört högt pris, bedömer man själva, för när man gjorde det här senast under Fredrik Reinfeldt. Så det vill man verkligen inte göra igen.
Det är ju svettigt för Moderaterna just nu. SD är som sagt det enda partiet i samarbetet som går framåt i opinionen. Vi läste i veckan att Moderaterna tappat greppet om sin paradgren, lag och ordning, där väljarna nu tycker att Socialdemokraterna är det bästa partiet. Sen mätningar kommer och går och så vidare. Men allt det här sammanslaget, vad innebär det för Moderaternas självbild som den här naturliga mittpunkten?
Ja, men det är ju en svår sits för Moderaterna som regeringsbärande parti det här. En sverigedemokrat som jag pratade med häromdagen beskrev det som att Moderaterna står ensamma idag många gånger. Att Sverigedemokraterna faktiskt har lättare att komma överens om sakpolitiken med både Liberalerna och Kristdemokraterna än med Moderaterna. Alldeles oavsett om det handlar om en fråga som kärnkraft eller stödet till Israel.
Min bild är lite så att det beror lite på vilken nivå man frågar i Moderaterna. Om man pratar med dem i toppskiktet i partiet och regeringskansliet, så där får man lite bilden av att allt trummar på och det är så mycket reformer på gång och allt går bra. Men liksom, när man lyssnar runt lite bredare och ringer runt i riksdagsgrupp och kommunalråd och ute i partidistrikt, så där är det jobbigt. Alltså man tycker verkligen det, och det finns en liksom, där är en stor oro för liksom vad som ska hända med partiet, att de håller på att köra in i väggen och att Ulf Kristersson inte ser liksom de problem man själv upplever.
Han såg det inte komma.
Nej, exakt. Och att den inte liksom, det finns liksom ingen strategi från uppifrån som man tror på ute i landet, skulle jag säga.
Nej, men för det har ju pratats en del om Moderaternas strategi just nu. De ska vinna tillbaka de här så kallade Magda-moderaterna, alltså borgerliga storstadsväljare som flytt till Socialdemokraterna efter det här samarbetet med SD. En viktig del i den här strategin, som det framstår, är ju att lyfta en grön profil. Man omfamnar ny vindkraft, man pratar om cykelbanor, bilfria städer och så vidare. Som jag har förstått det, är inte den här strategin jättepopulär.
Nej, men dels är det ju inte det i Moderaterna. Men alltså det här överhuvudtaget, så är väl liksom, det här är väl kanske en av de här hånade politiska strategierna under de senaste åren, kanske 10 åren eller så. Ja, jag vet inte vetenskapligt det där är. Men alltså, och här är dessutom Sverigedemokrater och Socialdemokrater ganska överens. Alltså de beskriver det här som någon form av kortslutning. Alltså ring valfri sosse, och de börjar skratta när det här kom på tal. Och de tycker det är så tokigt att det skulle handla om att Socialdemokraterna växer liksom så otroligt mycket i Stockholm, att det skulle handla om att cykelbanor och gågator, jag menar, det är liksom det är så tokigt, tycker de. För det är ju liksom, ja, det är Sverigedemokraterna som är grejen där, den här liksom misstron mot dem i breda väljargrupper i storstäderna i Stockholm och så. Och även i Sverigedemokraterna, nej, men de bara liksom, när man frågar om det här så bara liksom fnyser de något nedlåtande om Kristersson och hans strateger och att det är så fel tänkt och ängsligt det här.
Mm. Är det lika dystert i din kontaktbok, Annette?
Nej, kanske inte riktigt, men ändå på många sätt instämmer jag nog med det Thomas säger. Men det man hör väldigt mycket, det är ju att det faktiskt viskas nu att trots den här storstadsvurmen från Kristersson så finns det nya krissiffror för Moderaterna i just storstäderna.
De gör egna mätningar i partiet.
Precis. En person som jag pratade med sa att det kommer utbryta internt kaos och ifrågasättande av Kristerssons strategi när de här siffrorna läcker ut i partiet.
Ännu mer än vad redan har gjort alltså.
Exakt. Det finns ju en stor oro just för att det här fokuset i storstäderna eller på storstäderna ska riskerar att kosta väljare på landsbygden i andra änden.
Mm. För nu framstår ju nästan lite som att både Moderaterna och Socialdemokraterna slåss om storstäderna och lämnar fritt fält för SD att plocka väljare i resten av landet.
Ja, men lite så är det nog. Sverigedemokraterna har ju flörtat väldigt intensivt mot glesbygd och landsbygd de senaste åren. Och de har ju upplevt en stark medvind i Dalarna, Norrbotten, Jämtland och sådär.
De letar med ljus och lykta efter företrädare som kan representera SD där.
Precis. Och i valrörelsen var det faktiskt så att de drev ju drivmedelsfrågor, jaktfrågor och sådär väldigt hårt. Och de lyckades faktiskt bättre i valrörelsen valet än vad de själva hade räknat med. Och nu har de ju en plan att de ska upprepa den succén. För jag hörde häromdagen att Mattias Karlsson, som är partiets chefsideolog och en av de tyngsta företrädarna i Sverigedemokraterna, faktiskt just nu sitter och skriver ett alldeles nytt landsbygdsprogram. Och att den kommande EU-valrörelsen till våren, där kommer landsbygdsfrågorna att få väldigt spela stor roll.
Mm. Just det, för han smaks ut som en lite så här landsbygdspolitisk talesperson här om året, men det har inte varit jättemycket rop om det ännu.
Nej, precis.
Ja, men de ser ju jättepotential här. De signalerna får jag också, att den flanken har lämnats ganska fri helt enkelt.
Ja, men det är ju intressant här också, som jag tycker man kan komma ihåg, det är ju att Sverigedemokraterna också, det känns som att de försöker kopiera Socialdemokraterna i sin strategi att växa genom att göra som Socialdemokraterna tidigare har gjort. Socialdemokraterna brukar alltid säga att de är en bred kyrka, alltså ett parti där alla kan hitta hem.
Mm. Mm. Nej, men det är väl, de har vi alltid haft liksom, Socialdemokraterna som någon form av politisk, alltså inte en sakpolitisk förebild, men som liksom som parti och
ett
strategi.
Folkrörelseparti.
Ja, men liksom så, och de hela målet är att ta över Socialdemokraternas roll som det liksom stora ledande partiet.
Jimmy Åkesson har ju sagt under åren att de ska bli ett 30% parti faktiskt.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vi har ju en spännande politisk helg att se fram emot, och i skuggan av Miljöpartiets uppmärksammade språkrörstrid i Örebro i helgen så kommer ju också Liberalerna hålla landsmöte i Linköping. Jag läste i Aftonbladet om tårar på Kristdemokraternas riksting när den här frågan om SD och i regeringen inte fick diskuteras bland gräsrötterna. Vad tror ni kommer bli tårar här med?
Ingenting är omöjligt, men när allas blickar är riktade på Miljöpartiet och den här språkrörsstriden så är det såklart inte omöjligt att det kan braka loss även i Liberalerna. Man ser ju någonting som är väldigt intressant just nu tycker jag, är att Jan Jönsson från Stockholm, han verkar ju vara ute på någon slags mediaturné just nu. Han kliver verkligen fram. Han är en av partiets starkast lysande stjärnor och egentligen den enda i den här motståndarfalangen, alltså till sverigedemokratiska samarbetet, som på allvar hörs just nu.
Mm. Det har tystnat lite bland kritiker.
Ja, men det är inte så mycket strid längre skulle jag säga. Alltså det som det var, eller det är liksom inte alls så mycket strid längre som det var för ett par år sedan. De har ju verkligen slog sig blodiga. Men min bild är liksom snarare att det är rätt, det är som depp i partiet.
De orkar inte och, språka.
Nej, men liksom, nej, uppgivet. Och det märker man, det finns liksom noll avsaknad av entusiasm i det här. Och man tycker liksom att hela det här liksom tidiga projektet och samarbetet, vad får liksom Liberalerna egentligen ut av det här? Något man kan säga tycker jag, det är liksom Johan Perssons manöverutrymme här tror jag också är liksom rätt begränsat. Det är liksom, de ligger på 2% i den senaste DN-Ipsos-mätningen. Det är ju ändå någonstans ett underbetyg till, får man väl säga, så här ett år in, och det blir svårt, det märker man ju att de här motståndarna ändå tydligt signalerar att det, liksom, det kommer vara svårt för honom att ta det här längre nästa gång, om man ska fördjupa samarbetet eller om man ska inleda helt nya, föra in nya frågor eller rent av att SD skulle släppas in, då krävs det liksom, då ska allt det här upp på bordet igen och så.
Ja, men så är det ju verkligen, och det måste man ju också flika in att inget parti mår ju bra med sådana opinionssiffror.
Ja, det var länge sedan de mådde särskilt bra i Liberalerna. Är det också så att man ska förstå Johan Persson när han slår ifrån sig rykten om att det faktiskt är en ganska härlig personkemi mellan honom och Jimmy Åkesson?
Jag är helt säker på att Jimmy Åkesson tycker att jag är en jobbig jäkel.
Alltså alla förstår ju här när han säger så här om en jobbig jäkel att de egentligen tycker om varandra.
Ja, men verkligen, och det är ju den bilden som ges. Alltså det är så Jim Åkesson själv beskrivit hur bra personkemin är mellan honom och Johan Persson och även liksom Kjell och Liberalerna och regeringskansliet. Alla vittnar ju om detta. Men, det är ju intressant tycker jag ändå här att Johan Persson så tydligt slår fast att det blir ingen regering med Sverigedemokraterna där också Liberalerna sitter med. Här kommer Ulf Kristersson tvingas välja. Nu är det klart, och många påpekar det, att så här, men, och han blir liksom översköljd av sådana frågor. frågar, men hur ska vi, varför ska vi lita på er och så, och de har ju liksom ändrat sig förr, men jag skulle ändå säga min, liksom, han surrar sig rätt hårt här vid masten, och det skulle vara svårt för Johan Persson att kliva in i det här, eller jag vet inte, vad säger han?
Ja, men det är ju rätt kul att du tar upp den här intervjun, för hos Sverigedemokraterna har man ju verkligen reagerat på det Johan Persson sa till dig. De är rätt sura faktiskt över det här, att han så tydligt deklarerade att han vill inte sitta i regering med Sverigedemokraterna. Man har verkligen detaljstuderat det han sa och försökt att tolka vad betyder det här framåt.
Men det bryter ju, säger man ju liksom i Sverigedemokraterna. Man låter väl det här passera nu vad jag förstår, men det bryter ju mot liksom en överenskommelse om hur man ska agera mot varandra.
Det kan ju inte komma som en chock samtidigt att han säger så här. Det har väl varit välkänt.
Nej, inte alls, men som en sverigedemokrat sa, att det egentligen ligger det i vårt DNA att gå ut och reagera en sån här gång. Men de hade bestämt sig för att sitta på händerna den här gången.
Och för att vara snälla mot Johan Persson.
Ja, kanske.
Några medgångar ska han ändå få.
Verkligen.
Men om vi ska knyta ihop säcken här, vad tror ni? Kommer Ulf Kristersson välja Liberalerna eller SD i slutändan?
Alltså, jag tror kanske inte att det handlar om vad Kristersson vill så mycket här, utan Sverigedemokraterna kräver ju alldeles uppenbart att få vara med, och Liberalerna säger att de inte är beredda att ta det steget, då vill inte de vara med. Alltså, jag tror att hela det innebär nog att valet verkligen faller på Sverigedemokraterna där, att det är som snarare de som kommer med och Liberalerna som hamnar utanför i det läget.
Vad säger du, Annette?
Ja, men jag tycker just nu känns det mest troliga scenariot att de faktiskt byter plats med varandra. Sverigedemokraterna hamnar i regering, Liberalerna utanför. Det är i alla fall så man tolkar det här som Persson säger till dig från sverigedemokratiskt håll.
Ja, om vi ens hamnar där, jag menar opinionsläget just nu, tyder inte på något.
Nej, precis.
Ja, den som lever får se. Hörrni, det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Tack för idag, Thomas.
Tack.
Tack, Annette.
Tack så mycket.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.